21. mai 20.
Kina på väg in i världsekonomin är nu ett hinder undanröjt för ett inträde i världshandelsorganisationen WTO. God kväll. Handelsminister Leif Pagrotsky välkomnar idag EUs och Kinas avtal som väntas bana väg för ett kinesiskt inträde i världshandelsorganisationen WTO. Efter flera års förhandlingar och internationella protester enades EUs förhandlare och den kinesiska regeringen om ett handelsavtal som undertecknades i Peking idag.
EUs kommissionär i handelsfrågor och en kinesisk utrikesminister, efter 5 dagar av hårda slutförhandlingar, blev de överens idag. Och med det här avtalet mellan Kina och EU anses nu det viktigaste hindret för ett kinesiskt medlemskap i världshandelsorganisationen vara undanröjt.
The European Union believes that WTO can provide a boost to the reform process. Hence the extra special importance of a successful conclusion of our negotiations.
Nu finns det ju anledning att kritisera Kina på en rad punkter, mänskliga rättigheter, dödsstraff etc. Kommer kritikerna nu att säga att EU har lagt sig platt för Kina och inte framfört eller ställt tillräckligt hårda krav?
Jag tror säkert att den kritiken kommer att framföras, men jag tycker inte att den har fog för sig. När Kina var isolerat, då var de mänskliga rättigheterna allra sämst. När Kina nu öppnar sig ser vi en utveckling i rätt riktning, även om vi är otåliga och tycker det går för långsamt.
Om Kina kommer med WTO blir det enklare för utländska företag att sälja på den enorma kinesiska marknaden. Kina har omkring 1,3 miljarder invånare. Och Kina får för sin del lättare att exportera sina varor. Men även om det skålades i Peking idag så är det av kineserna så hett efterlängtade medlemskapet ännu inte bärgat. Den amerikanska kongressen ska säga sitt.
Demokraterna är splittrade i den här frågan och en stor del av de demokratiska kongressledamöterna är emot. Så det är en thriller som pågår nu i USA. Jag talade med min amerikanska kollega så sent som i fredags om oddsen för att lyckas med det här. Och det är helt klart, det här är en Hitchcock som pågår i Washington i den här frågan.
Den 3 juni 2000.
Imorgon är det årsdagen av massakern kring Himmelska fridens torg i Peking. Det var den 4 juni 1989 som regimen beordrade armén att krossa den studentledda demokratirörelsen i Kina. Och inför årsdagen har polisen genomfört flera razzior och gripit mer än 1000 personer.
Skuggorna från den blodiga massakern i hjärtat av Peking jagar fortfarande de kinesiska makthavarna när den 11:e årsdagen nu närmar sig. Regimen önskar ingenting hellre än att slakten på obeväpnade studenter på den Himmelska fridens torg ska falla i glömska. Och inför den 4 juni jagar polisen varje år efter demokratiaktivister och sympatisörer som kan tänkas demonstrera mot polisstatens brutala kontroll. Enligt tidningen Pekings ungdomsnyheter har polisen under veckan gripit 1300 personer, bland dem många som kommit till Peking utifrån landet i jakt på arbete. Polisens agenter på universitet och högskolor har också skärpt sinnena för att kunna rapportera varje misstanke om protestaktioner. Men bland studenterna har blodbadet på den Himmelska fridens torg satt djupa spår och man är försiktig med att utmana myndigheterna. Det säger en av de studenter som jag nyligen träffade i Peking.
Even one of my teacher's classmates was died because of that. So he always persuade us that we should just keep concentrating on studying and don't do anything.
En av min nuvarande lärares klasskamrater var med på Himmelska fridens torg och dödades när militären kom, säger studenten jag talar med. Läraren uppmanar alltid sina elever att koncentrera sig på studierna och inte hitta på någonting, som man säger. Inför sommaren och den 4 juni brukar fakultetsledningen kalla till möte och varna alla att inte göra någonting förbjudet, och alla studenter vet vad som avses. Min sagesman berättar att han var i närheten av Himmelska fridens torg när militären slog till. Fortfarande kan jag känna skakningarna i marken när stridsvagnarna kom och det skrämmer mig, säger han. En av hans grannar greps av polisen och sattes i fängelse efter massakern. Han vill aldrig tala om saken, säger studenten. Ingen vet hur många människor som dödades på den himmelska fridens torg och heller inte hur många demokratiaktivister som ännu sitter fängslade. Enligt Hongkong-centret för mänskliga rättigheter och demokrati har en grupp dissidenter från provinsen Jilin inför årsdagen sänt ett öppet brev till president Jiang Zemin och vädjat om kompensation till offrens efterlevande och till de fängslades familjer. Börje Remdahl, Singapore.
September 2000, Kina.
Det är drygt en vecka kvar till de olympiska spelen startar i Australien. Och Kina låter nu meddela att man stoppar en flera idrottare i sin OS-trupp. 40 idrottare får stanna hemma. Man spekulerar om skälen bakom.
Det är sommar-OS första stora sensation. Kina har idag, när bara 9 dagar återstår till invigningen, meddelat arrangörerna i Sydney att det drar tillbaka 40 man, en fjärdedel av sina anmälda, från sin OS-trupp. Något skäl anges inte officiellt, men det är uppenbart för alla initierade i sportvärlden. I Sydney ska, efter beslut av Internationella olympiakommittén, för första gången blodprov kunna tas på de aktiva och avslöja om dopingpreparat som stärker deras uthållighet har använts. Ett ännu starkare skäl, sa en IOK-ledamot som Ekot varit i kontakt med, är Kinas mera långsiktiga plan. Medaljer i Sydney är bara av underordnad betydelse jämfört med önskan att Peking ska stå som värd för sommar-OS år 2008. En kinesisk dopingskandal här och nu skulle förstöra Pekings chanser. Staffan Heimersson, Sydney.
Kina, Hongkong och Falun Gong. 11 februari 2001.
I Hongkong har den omstridda meditationsrörelsen Falun Gong nu kommit under attack från myndigheterna. Falun Gong är bannlyst i Kina som en ond sekt, men än så länge tillåten att verka i Hongkong. Rörelsen varnas nu för att utnyttja Hongkong som en bas för sin kritik mot ledarskapet i Peking.
Den för ledarskapet i Peking så förhatliga musiken tonar ut över Kowloon-parken i Hongkong, där en grupp Falun Gong-medlemmar samlats för sin gymnastiska morgonritual. Några nyanlända instrueras på platsen för att kunna följa med i det meditativa rörelsemönstret. Några poliser går förbi på parkvägen utan att bevärdiga Falun Gong-gruppen en blick. I snart 2 år har kommunistregeringen i Peking försökt krossa Falun Gong, men utan att lyckas. Rörelsen växer med nya anhängare trots klappjakten på sympatisörer och utövare. Men här i Hongkong har Falun Gong kunnat ha en fristad i kraft av områdets speciella ställning inom Kina. Det som nu händer är att Peking ökar pressen på provinsregeringen här att olagligt förklara Falun Gong. Hongkongs regeringschef Deng Xiaohua har liksom flera lagstiftare varnat rörelsen för att kritisera förhållandena i Kina. Men Sharon Xi, taleskvinna för Falun Gong, säger att rörelsen inte har brutit mot några lagar i Hongkong.
We have broken no laws ever since the group was...
Vi är inte ett hot mot någon och Hongkong är ett rättssamhälle, säger Sharon Zi. Vi vill ha ett gott förhållande till myndigheterna. Ett ingripande mot Falun Gong skulle få vittgående följder. Den direkta orsaken till att makthavarna i Hongkong nu skärper sin hållning är det möte med internationella aktivister som Falun Gong anordnade här för några veckor sedan. Då tågade en procession till Peking-regeringens förbindelsekontor med porträtt på 130 Falun Gong-medlemmar som rörelsen påstår har torterats till döds i kinesiska fängelser. Kinas regering har svarat med att varna Hongkongs ledning för konsekvenserna om Falun Gong tillåts verka här med kampanjer och protester mot Kinas beslut att förbjuda rörelsen som en ond sekt. Men vi måste fredligt kunna påtala hur Falun Gong-sympatisörer förföljs och fängslas i Kina, säger Sharon Zi. 130 Falun Gong-medlemmar i Kina har dött av tortyr. Tiotusentals människor har sänds till arbetsläger och mängder av familjer har fått sina liv förstörda, säger Sharon Zi. Bandlysningen och förföljelserna av Falun Gong i Kina står högt på listan över regimens brott mot mänskliga rättigheter, anser hon. Börje Remdahl i Hongkong.
februari 2001. Tortyren i Kina.
Ja, människorättsorganisationen Amnesty International riktar idag alltså skarp kritik mot Kina. I en ny rapport som publiceras i Hongkong så pekar man på utbredd och systematisk tortyr. Och regeringen i Kina gör ingenting för att stoppa tortyren, anser Amnesty.
Su Yanxiong är ett av de många tortyrens offer som lyfts fram i Amnesty-rapporten. I maj 1998 fick han besök av statliga tjänstemän som var ute för att kontrollera att familjen inte bröt mot ett barns regel. Tjänstemännen hade börjat misstänka att hans fru var gravid. När Su vägrade avslöja var hans fru uppehöll sig hängdes han upp med fötterna först. Kontrollanterna slog honom sedan med träklubbor över hela kroppen, torterade honom med glödande cigaretter och brännjärn och slet av honom hans könsorgan. Det ohyggliga exemplet toppar Amnesty-rapporten. Amnesty hävdar att tortyren är utbredd och systematisk i Kina och att misshandeln förekommer i hela samhället, från polisstationer och omskolningsläger till hem- och arbetsplatser. Catherine Baber har skrivit Amnesty-rapporten.
It's not just the torture of political prisoners and not just torture to extract confessions which the top officials from the government.
Det är inte bara politiska fångar som utsätts för tortyr och tortyren används heller inte enbart för att framtvinga bekännelser, säger Catherine Baber. En ökande krets av myndighetspersoner i parti- och statsapparaten, även på mycket låg nivå, använder tortyr som ett medel att nå sina syften, skriver Amnesty. Vem som helst kan drabbas. Och kvinnor som kommer in till städerna för att söka arbete är lätta offer för våldet, säger Catherine Baber.
And many victims, for example, are migrant women who are accused of alleged prostitution and then tortured to.
Många kvinnor anklagas för prostitution och tvingas sedan under tortyr att ange kunder och andra kvinnor som därefter utsätts för utpressning, säger Catherine Baber. Situationen blir ännu värre när regeringen utlyser kampanjer mot påstådda statsfiender som Falun Gong eller självständighetsaktivister i provinser som Xinjiang och Tibet, hävdar Amnesty. Det är lika med grönt ljus för tortyren. Catherine Baber är kritisk till att det finns länder i EU-kretsen som undantar Falun Gong när mänskliga rättigheter tas upp i Kina. Oavsett vad man tycker kan man inte göra ett sådant undantag, säger hon. Regeringen i Peking medger att tortyr och misshandel i statlig regi är ett problem, men det är hittills mest en läpparnas bekännelse, anser Catherine Baber. Tortyren fortsätter och sprids ut i samhället allt mer. Amnesty efterlyser klarspråk från omvärlden när det gäller Kinas brott mot mänskliga rättigheter. Och Catherine Baber säger att det räcker inte med en dialog om den bristande respekten för individens värde i Kina. Börje Remdahl, Hongkong.
februari 2001.
En ny rapport om mänskliga rättigheter fyller nu på kritiken mot Kinas regering. I den årliga översikten från USA:s utrikesdepartement om respekten för fri- och rättigheter i olika länder heter det att läget för mänskliga rättigheter i Kina har förvärrats.
Bara några veckor efter att människorättsorganisationen Amnesty International satt sökljuset på regeringen i Peking med en rapport om utbredd och systematisk tortyr i Kina följer den amerikanska översikten med samma budskap. Rapporten från amerikanska UD poängterar särskilt att religionsfriheten har blivit allt mer beskuren. Enskilda kristna grupper förföljs liksom tibetanska buddhister och tempel- och gudstjänstlokaler förstörs, heter det i rapporten, som också den hävdar att bruket av tortyr i myndigheternas händer blir allt mer utbrett. Rapporten kritiserar också Kina för förföljelsen av meditationsrörelsen Falun Gong, vars aktivister och sympatisörer fängslas, spärras in på mentalsjukhus eller tvingas till arbetsläger för så kallad omskolning. Sammantaget hävdas i den amerikanska översikten att läget för mänskliga rättigheter i Kina försämrats under det gångna året. FNs människorättskommissarie Mary Robinson, som befinner sig i Peking för att delta i ett seminarium om brott och straff, har i ett tal uppmanat Kina att avskaffa omskolningslägren, dit människor som regel förs utan någon rättegång och utan någon möjlighet att försvara sig. Uppgifter från människorättsaktivister i Kina hävdar att 260 000 fångar befinner sig i tvångsarbetsläger, majoriteten av dem för att enligt myndigheterna ha stört den offentliga ordningen. Uppmärksamheten kring brotten mot mänskliga rättigheter i Kina är ytterst ovälkommen för regeringen, som nu gör stora ansträngningar för att Kina ska få arrangera olympiska spelen år 2008. Regeringen i Peking publicerar idag också en motrapport som listar påstådda övergrepp mot mänskliga rättigheter i USA. Där finns våldet i det amerikanska samhället, rasdiskrimineringen, gapet mellan rik och fattig, barns och minoriteters utsatthet och brister i rättssäkerheten enligt kinesisk uppfattning. Kinesiska regeringsföreträdare avvisar också den kritik som FNs människorättskommissarie under sitt besök i Peking riktar mot förföljelserna av Falun Gong. Robinson förstår inte problemet, heter det. Falun Gong ska förgöras. Börje Remdahl, Singapore.
Mars 2001.
I Kina satsar regeringen på en fortsatt snabb ekonomisk tillväxt och miljoner nya jobb. Detta för att befolkningen ska kunna få ökad levnadsstandard. Det här sa premiärminister Zhu Rongji när han idag öppnade den årliga folkkongressen i Peking.
Folkkongressen är den årliga politiska stormönstringen i Peking. Och när Kinas ledare äntrar talarstolen i folkets stora sal, då lyssnar hela världen. Idag öppnades kongressen av premiärminister Zhu Rongji och han förklarade i sitt premiärtal till delegaterna att Kinas ekonomi måste växa med minst 7% varje år under den närmaste femårsperioden och fördubblas till år 2010 om de 1,3 miljarderna kineser ska kunna öka sin levnadsstandard. Inför denna väldiga utmaning knyter regeringen stora förhoppningar till Kinas inträde i världshandelsorganisationen WTO. Su sa också att staten ska satsa på stora infrastrukturprojekt som vägar, broar, hamnar, flygplatser och telekommunikationer, men att det i den nya ekonomiska verkligheten finns mindre utrymme för statlig planering än vid tidigare femårsplaner. Staten ska nu underlätta investeringar och sporra till ökad konsumtion, förklarade han. Premiärministern medgav risken för att de stora omställningarna i Kina orsakar massarbetslöshet, särskilt i de fattiga inlandsprovinserna. Och han sa att regeringen ska skapa nya jobb i städerna och bättre förhållanden för massorna på landsbygden. Su deklarerade att arbetslösheten enligt den nya femårsplanen ska hållas under 5%. Detta löfte beräknas kräva 40 miljoner nya jobb i städerna och minst lika många på landsbygden under de kommande 5 åren. I motsats till förra året gick Zhu Rongji i sitt tal snabbt förbi frågan om den utbredda korruptionen i parti- och statsapparat, trots att opinionsundersökningar visar att både vanliga kineser och delegater rankar korruptionen som det största problemet i samhället. Förra året avrättades en korruptionsdömd tidigare viceguvernör under kongressperioden som ett bevis på att Kinas ledare menar allvar med sin kampanj mot mutor och maktmissbruk. Zhu Rongji gav i sin översikt också en bredsida till den i Kina förbjudna meditationsrörelsen Falun Gong, vars anhängare han liknade vid terrorister och religiösa extremister och ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Börje Remdahl, Singapore.
20 mars 2001.
Medborgarrättsorganisationen Amnesty International skriver i en ny rapport att mer än 2000 människor dömdes till döden i Kina under 1999 och att närmare 1300 dödsdömda avrättades samma år. De här siffrorna är bekräftade enligt Amnesty, men organisationen räknar med att det verkliga antalet dödsdomar är betydligt högre. Kina avrättar årligen fler människor än resten av världens länder tillsammans.
Kina, USA och Taiwan, 22 mars 2001.
Också USAs förhållande till Kina är under omprövning. Kinas vice premiärminister Chen Shih-chen träffar idag president George Bush för samtal som kommer att få stor betydelse för det fortsatta förhållandet mellan de båda länderna. Kina varnar USA för att sälja avancerade vapen till Taiwan, och just den frågan står högst på dagordningen vid dagens möte.
Ledarna i Peking ser Taiwan som en utbrytare provins och kräver att Taiwan ska införlivas med fastlandskina. Och inför dagens möte med president Bush har Chen Shih-chen förklarat att amerikanska vapenleveranser kan få avgörande betydelse för om återföreningen ska lösas genom fredliga förhandlingar eller militär konfrontation. Regeringen i Washington lägger nu sista handen vid Taiwans begäran om att få köpa bland annat mycket avancerade krigsfartyg utrustade med radar och robotar som kan fånga in och bekämpa ett stort antal mål samtidigt. Dessa vapensystem skulle avsevärt minska fastlandskinas militära hot mot Taiwan och är därför vapenleveranser som regeringen i Peking skarpt motsätter sig. Men Kinas ledare har också sänt ut försonliga signaler inför Chiens USA-resa. Regeringen har uppenbarligen bestämt sig för att i första hand försöka påverka president Bush och USAs kommande politik gentemot Kina. Men Chen Shih-chen kan få det svårt i Washington. Bland republikanerna finns starka krafter som vill stödja Taiwan och den demokratiska utvecklingen där och anser att Taiwan måste kunna försvara sig. Börje Remdahl, Bangkok.
Den 24 april 2001. Taiwan och Kina och USA.
Taiwan kommer inte att få köpa de mest avancerade vapensystemen som man vill från USA. President Bush säljer istället äldre utrustning för att försöka undvika en konfrontation med Kina.
Det är en källa i den amerikanska kongressen som uppger att president Bush beslut kommer att tillkännages senare idag och att det är en kompromiss man kommit fram till för att manövrera sig ur den besvärliga situation där man både vill stärka Taiwan i kampen mot Kina och helst undvika att reta upp Kina ytterligare. Att det nödlandade amerikanska spaningsplanet står kvar på kinesisk mark gör inte det senare mindre angeläget. Enligt uppgifterna kommer Bush, liksom före presidenten Clinton, att säga nej till Taiwans begäran om att få köpa ett antal moderna militärfartyg utrustade med ett radarsystem som Taiwan vill åt. Istället så erbjuder USA 4 stycken äldre och delvis upprustade fartyg plus ett dussin spaningsflygplan, lite annat i vapenväg och hjälp med att köpa en typ av ubåtar som USA inte längre tillverkar. Detta alternativ ska räcka snäppet längre än vad en amerikansk försvarsutredning har bedömt att Taiwan behöver för att kunna avvärja angrepp från Kina som ser Taiwan som en utbrytarprovins. Konservativa politiker i kongressen som ville gå ännu längre i att rusta upp Taiwan ska ha fått en garanti från president Bush. Beslutet kan komma att omprövas om Kina fortsätter att rusta på sitt håll. Johan Wangström i New York.
En skarp reaktion kan väntas från Peking efter beslutet om de amerikanska vapensändningarna, trots att Vita huset alltså inte tagit med de mest avancerade robotjagarna som Taiwan begärt att få köpa. Men vapenpaketet innehåller ändå moderna vapensystem som ger en betydande upprustning av den taiwanesiska försvarskraften och utmanar ledarskapet på fastlandet. Med de nya vapenköpen kommer Taiwan att kunna förhindra en eventuell flottblockad och också bekämpa robotangrepp. Det kinesiska hotet mot Taiwan består främst av massanfall med robotar från ramper på andra sidan Taiwansundet. Taiwan har redan nu ett starkt försvar med ett kraftfullt flygvapen och få tror att fastlandskina skulle kunna genomföra en invasion av ön. De nya vapnen bygger nu bort svagheterna i sjöförsvaret och ger Taiwan en möjlighet att försvara sig mot robotanfall. Beslutet om de amerikanska vapensändningarna är en del i den pågående upprustningen kring Taiwansund. Kina beslutade vid den senaste partikongressen för en dryg månad sedan att höja försvarsanslagen med 17%. En kraftig satsning på försvaret för 10:e året i följd. Börje Remdahl, Bangkok.
April 25, 2001.
På Himmelska fridens torg i Peking grep kinesisk polis idag drygt 30 anhängare av den andliga rörelsen Falun Gong. De gripna genomförde en demonstration på tvåårsdagen av Falun Gongs första stora manifestation i Peking. Under de två senaste åren har de kinesiska myndigheterna gripit tiotusentals anhängare till Falun Gong som förbjöds 1999.
Juli 2001. Kina och katolikerna.
Så ska eko till Kina där katolikerna den senaste tiden fått större frihet efter att ha varit förföljda i 50 år. Ökad religionsfrihet är en viktig bricka för att bättra på chansen att få OS 2008. Och Kina gör nu allt för att putsa på sitt dåliga rykte vad gäller mänskliga rättigheter inför OS-beslutet nästa vecka.
Det är mässa i södra katedralen i Peking och det pågår dop. Unga flickor leds fram av sina mödrar och pojkarna av sina fäder. Två präster häller lite vatten på deras panna, fångar upp dropparna på ett fat och häller tillbaka dem i kannan och så cirkulerar vattnet. Det är fullsatt med unga och gamla kineser med kors runt halsen. I denna katedral har man hela tiden öppet kunnat tillbedja Gud, men katolska kyrkan i Kina är delad i två läger. Här accepterar man att kommunisten Mao Zedong 1949 bröt med Vatikanen och att det är regimen i Peking som utnämner biskoparna. Men flertalet katoliker i Kina, över 5 miljoner människor, är trogna påven och de praktiserar i hemlighet. Under dessa 50 år har både troende och biskopar torterats, trakasserats och satts i fängelse. Och hemkyrkorna har rivits. Så sent som i april greps 6 präster i Hebei-provinsen. En av dem har redan suttit 30 år i fängelse. Men en svängning verkar vara på gång. Nästan alla av dagens 70 biskopar är godkända av både Peking och påven. Men prästen här i södra katedralen skriker nästan nervöst när jag vill fråga honom hur det är.
You have to ask the office there. His sister is for answering your questions, okay?
Nej, nej, det går inte. Du får fråga nunnan istället, säger han. Men efter en stund kommer prästen Peter Job tillbaka och tar med mig in i ett rum. Nej, vi har inte någon kontakt med de andra, säger han. Skillnaden är att vi lovar att inte sprida vårt budskap. Vi kan inte gå ut ur kyrkan med det. Än så länge möts inte katolikerna, men Kina har flera skäl att öppna upp för dem. Vatikanen hör till de få som erkänner Kinas fiende, Taiwan. Och hellre katoliker än Falun Gong. Och ja, tack till donationer och utvecklingsprojekt. Och dessutom, en större religiös frihet ger intryck i väst och i synnerhet i USA och ökar chanserna till att få det stora prestigeprojektet, de olympiska spelen i Peking 2008.
Reporter i Peking var Alice Petrén.
Avrättningar i Kina. 6 juli 2001.
I Kina har den så kallade slå hårt-kampanjen mot brottsligheten varit ännu hårdare än tidigare sådana kampanjer. Under de tre senaste månaderna har 1781 personer avrättats, det rapporterar människorättsorganisationen Amnesty International.
Kina har de tre senaste månaderna tagit livet av fler människor än vad alla andra länder med dödsstraff tillsammans gjort de senaste tre åren enligt Amnestys uträkning. Sammanräkningen bygger på de avrättningar som de kinesiska myndigheterna själva medgett officiellt. Bara en del av dödsdomarna och avrättningarna rapporteras. Statistik är en statshemlighet. Dessutom har 2960 personer dömts till döden. Också detta den officiella siffran. De som dödas är allt ifrån mördare och narkotikahajar till hallikar, skattefuskare, förskingrare och personer som sålt farlig mat eller tagit emot mutor. Avrättningarna genomförs ofta inför stor publik på idrottsplatser eller på torg och de dömda får ofta löpa gatlopp på väg till avrättningsplatsen. Slå-hårt-kampanjerna riktade sig i början endast mot våldsbrott, skriver Amnesty, men provinserna tar numera livet av personer av andra skäl och dömer olika. Vissa slår ner hårdare mot ekonomiska brott medan andra provinser går åt religiösa aktiviteter eller vad som kan tolkas som separatism. På många håll har polisen fått instruktionen att verka snabbt. Ett snabbt gripande, en snabb rättegång och en snabb dom är uppmaningen. Inte på många år har Kina tagit livet av så många som i denna kampanj, skriver Amnesty i sin rapport och tillägger att det är ett slöseri med liv, för inte heller denna kampanj kommer att hejda kriminaliteten. Alice Petrén i Bangkok.
EU-parlamentet antog igår en resolution där Kinas OS-kandidatur bedöms som olämplig eftersom landet bryter mot de mänskliga rättigheterna. Dessutom pekade EU-parlamentarikerna på problemet med vattenbrist i Peking och uppmanade Internationella olympiska kommittén att noggrant studera hur ett eventuellt OS skulle påverka bristen på vatten runt den kinesiska huvudstaden.
Vilket nu Kina har låtit avrätta minst 1781 människor under de senaste tre månaderna. Det uppger människorättsorganisationen Amnesty International idag. Officiella uppgifter om antalet avrättade är hemligstämplade i Kina och Amnesty befarar att det verkliga antalet verkställda dödsstraff kan vara betydligt större.
Den kinesiska rättvisan arbetar just nu i expressfart. Enligt Amnesty har polis och åklagare fått order från Peking att genomföra snabba gripanden, snabba rättegångar och snabba avrättningar. Den kinesiska allmänheten bjuds in till stora idrottsarenor för att bevittna när kriminella avrättas. Myndigheterna vill ha stor uppmärksamhet för att avskräcka andra från att begå brott.
We're also alarmed by the offences for which people have been executed, which range from prostitution and pimping, but also to a huge number of other non-violent crimes, such as bribery, corruption and VAT fraud.
Under den senaste kampanjen mot kriminella för fem år sedan avrättades fler än 4 000 människor och Amnesty befarar att Kina nu tänker överträffa sitt makabra rekord.
This is the highest figure that we know of in China, but it's also three times the figure that we've monitored for the rest of the world put together in the last three years. So China has executed more people in three months than the rest of the world has in the last three years.
Om en vecka ska Internationella olympiska kommittén besluta vilket land som ska få sommar-OS 2008. Kina tillhör en av favoritkandidaterna. Men frågan är hur många idrottsmän och kvinnor som vill tävla på sportarenor som används som offentliga avrättningsplatser.
Juli 2001. IOK-medlemmarna röstade fram Kina till OS 2008. Ett kontroversiellt beslut.
Mot reaktionen i den kinesiska huvudstaden som bokstavligen exploderade av jubel. Det var mitt i natten i Kina när beskedet kom strax efter klockan 16 svensk tid. Det handlar om en utklassningsseger. Redan i andra röstomgången blev det klart när Peking fick 56 röster mot 22 för främsta motståndaren kanadensiska Toronto. För den kinesiska ledningen och för huvuddelen av jättenationens dryga 1 miljard invånare så är det här naturligtvis en hett efterlängtad revansch för den snöpliga förlusten för 7 år sedan. Då förlorade Peking efter 4 röstomgångar mot Sydney som med 2 rösters övervikt fick spelen 2000. Men nu är det glömt som det verkar och kineserna kommer inte att spara några mödor i att arrangera detta världens mest spektakulära arrangemang alla kategorier. Ett par 100 miljarder sägs den här satsningen komma att kosta. Men trots alla pengar och trots den överlägsna segern i röstningen så kommer det ändå att kastas skuggor över olympiska spelen 2008. Under alla år som Peking kandiderat så har huvudinvändningen handlat om det lämpliga i att en diktatur får arrangera OS. Jämförelser har gjorts med Berlin-OS 1936 och Moskva-OS 1980. Ständigt publiceras nya rapporter om människorättsbrott och förtryck av oppositionella. Kina leder dessutom skyhögt i den makabra statistiken över antalet avrättade dödsdömda brottslingar. Men dessa politiska och humanitära invändningar spelade alltså ingen större roll när IOK-ledamöterna i eftermiddags beslutade att världens folkrikaste nation till slut får arrangera de olympiska spelen 2008.
Jag säger välkommen till Björn Rosengren. Du är vice ordförande i den svenska olympiska kommittén. Vad tycker du om dagens beslut?
Det var väntat och vi ska veta att Peking var ju väldigt nära att få det vid tidigare tillfälle. Så att jag tror att idrottsvärlden har varit beredd på det här under en viss tid i alla fall. Även om jag själv hade hellre sett att Toronto fick det, därför jag såg att det var ett bättre idrottsligt alternativ.
Du tycker att bara för att Toronto är bättre rent idrottsligt så ska de ha spelen?
Ja, det tycker jag. Därför att man måste se frågan i sin vid som jag ser det. Om man nu är ute efter att inte ha med Kina så ska man kanske inte tillåta dem att delta överhuvudtaget i idrottsliga sammanhang. Och i det perspektivet och i perspektivet att nu säga att vi ska bojkotta spelen, vilket är ju naturligt för de som anser att vi inte skulle stödja en sån här kandidatur, så ska vi inte bojkotta. Utan det är viktigt att idrotten håller sin familj samlad. Det är faktiskt en mycket viktig princip för hela idrotten.
Men tycker du inte att man ska lyssna på den här massiva kritiken om mänskliga rättigheter och så vidare?
Definitivt. Jag jämför bara 2 Skylla och Karybdis med varandra. Och då säger jag att vi ska inte nu bojkotta spelen. Vi ska gå in i dem och vi ska, framförallt är det media och politiker som har ansvaret för att utnyttja situationen, inte idrotten.
Men idrott och politik hör inte ihop?
Jo, det gör det naturligtvis. Det går inte att sätta en skarp gräns mellan dem. Men jag säger ansvaret för att utnyttja situationen positivt för det ohyggliga som händer mot det som ohyggliga som händer i Kina successivt. Det ligger på politiker och media att inte tappa den här frågan nu under de här 7 åren.
Att det nu blir Peking lite kort, vad betyder det för de aktiva?
Det tror jag inte betyder så mycket. Det blir väl lite allmänt tristare att vara där under, om man nu ska sänka frågan till en sån reflektion, än att vara i ett västland. Det är ju rätt tråkigt att vara i en diktatur. Det är ju reglerat på ett helt annat sätt, men annars betyder det inte så mycket. Det blir säkert effektivt och bra på ytan. Mm.
Tack så mycket Björn Rosengren.
Den 14 juli 2001.
Dagen efter att Peking vann omröstningen om sommar-OS 2008 genomfördes en oväntat snabb rättegång mot den amerikanske medborgaren Li Xiaomin. Den 45-årige forskaren greps i februari i år under ett besök i södra Kina misstänkt för att ha spionerat för Taiwan. Domen innebär att Li Xiaomin ska utvisas från Kina. Peking står nu inför ett stort förvandlingsnummer. Vår utsända rapporterar hur stadens äldsta delar jämnas med marken och de boende tvingas långt utanför stan.
Du tittar på kartan och säger, några kvarter bort bara, det kan väl ta 5 minuter. Fel, så är det inte i Peking. Här är boulevarderna tiofiliga, huskomplexen jättelika och indragna långt i kvarteret. Avstånden oändliga. Och människan är väldigt liten. Men så är det inte överallt. Fortfarande finns det öar där människan får proportioner och det är nära till grannarna. Det är det gamla Peking och man hittar det här och där runt hela stan. Men det är på väg ut. Och olympiaden kommer att skynda på processen. Det är inte de stora komplexen som får bereda plats för nya leder och idrottsarenor. Stora delar av stadsdelen Newjie jämnas med marken, inte för olympiadens skull, men för att modernisera stan. Några få familjer bor kvar bland ruinerna. Ingen saknar de gamla husen. Det är för dyrt att köpa en lägenhet i närområdet. Så här ser de ut, hyreshusen som ska ersätta de gamla. Så det blir antagligen att flytta till förorten, motvilligt. Men hellre det än att bo kvar i de gamla, där köken är omoderna, det saknas bad och dusch och det är dragigt och iskallt om vintern.
För lantbrukare är det en bra sak.
Familjen Wang kommer att se sommarspelen i en hyreslägenhet i ett höghus minst en timmas resa ut från centrum. Det är det moderna Peking, Kina, vill visa världen 2008.
September 2001. Kina och EU.
EU ska samarbeta närmare med Kina, bland annat när det gäller miljön. Det blev resultatet av ett toppmöte i Bryssel. Men det här toppmötet kritiseras av olika människorättsorganisationer som menar att EU struntar i alla avrättningar och i bristen på demokrati i Kina.
Kinas premiärminister kom i spetsen för en mycket stor delegation hit till Bryssel, för EU har blivit allt viktigare för Kina. Och med en ekonomi som växer snabbt i Kina så vill EU-länderna gärna ha bättre affärskontakter. Vill att europeiska bolag får samma förmåner i Kina som amerikanska bolag har. En baksida är ökande miljöproblem i Kina beroende av brunkol som orsakar mycket nedsmutsning. Vid ett möte med miljökommissionären Margot Wallström idag så ville Kinas miljöminister ha hjälp med europeisk miljöteknik. Men EU går en svår balansgång här. Människorättsorganisationer pekar på att antalet dödsstraff och avrättningar har ökat i Kina på sistone. Och förhållandena är svåra i fängelserna för politiskt och religiöst oliktänkande.
A much clearer position needs to be taken to signal to the Chinese that yes, Europe wants to trade, Europe wants to cooperate in many other ways, but it has a firm stand on human rights.
För EU just nu är det centrala att öka affärsförbindelserna med Kina och att EU ska spela en roll inom världspolitiken. Kritik mot brister i demokratin och mänskliga rättigheter kommer då vid sidan om.
De måste arbeta hela tiden med att förbättra de mänskliga rättigheterna i Kina, och det har förts på tal i alla de här samtalen, som också under toppmötet nu så har ju de mänskliga rättigheterna varit uppe till diskussion.
Men Kinas premiärminister verkade inte ha tagit intryck.
Prime Minister Rongji, how do you react to the EU concerns on the human rights situation in China?
关于中国的人权的状况，我多次的说过。 在当前是中国人权最好的一个时期，而且每天每年都在改善。
6 november 2001. Världens största frihandelsområde i vardande.
Världens största frihandelsområde håller på att se dagens ljus, för nu inleder Kina och länderna i Sydostasien förhandlingar. Där beslutade de på toppmötet med de så kallade ASEAN-länderna som avslutades i Brunei idag.
Frihandelsområdet, när det blir verklighet, kommer att omfatta nära 2 miljarder människor. Förslaget har utretts av en expertgrupp och gruppens rekommendationer har nu antagits av stats- och regeringscheferna här i Brunei. Nu vidtar det långa och svåra förhandlingar. Siktet är inställt på att projektet ska vara klart inom 10 år. Och fördelarna är uppenbara, förklarade Kinas vice utrikesminister Wang Yi på en presskonferens.
Kina
Handeln mellan ASEAN-länderna och Kina kommer att öka med 50% för båda parter i ett gemensamt frihandelsområde och ge ett viktigt bidrag till den ekonomiska tillväxten, ansåg vice utrikesministern Wang Yi. Många länder i Sydostasien har varit oroliga för Kinas växande ekonomiska styrka när samtidigt deras egna så kallade tigerekonomier tappar mark och en växande del av utlandsinvesteringarna styrs över till Kina. Men nu har ASEAN-länderna beslutat för att hellre samverka med Kina än att riskera att bli utkonkurrerade. Beslutet om att försöka förverkliga världens största frihandelsområde får också storpolitiska följder. Kina ökar sitt inflytande i en viktig del av Asien och Japan, som hittills haft diplomatiska fördelar av sitt omfattande biståndsprogram i denna del av världen, skjuts i bakgrunden. Japans sjuka ekonomi blir också en utrikespolitisk akilleshäl. Också USA får nu ökad konkurrens av Kina.
Kina välkomnar USA i det här området för fred, utveckling och stabilitet och har en aktiv förbättringsinsats.
Kina välkomnar en positiv och konstruktiv roll för USA i den här delen av världen som bidrag till fred och stabilitet och utveckling, förklarade vice utrikesminister Wang. Men, tillade han, Kinas status och inflytande i den här regionen skiljer sig från Förenta staternas. Det vill säga, Kina har och kommer att få framöver en ännu starkare ställning. Börje Remdahl, Brunei.